Välkommen till Skånes taltidning nummer 14 2022. Utgivningsdag torsdag den 7 april. Solen går upp klockan 6.23 och ner igen först 19.57. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
Ingen mer färdtjänst för Taxi Höganäs efter 40 år i kommunen. Förvåning och bestörtning bland resenärerna över att nytt bolag ska ta över.
Och här är bolagen som ska köra färdtjänsten åt Skånetrafiken från nästa år.
Många har sagt upp sig från ögonkliniken i Kristianstad. Problem med arbetsmiljön sägs ligga bakom.
Länsstyrelsen ska utveckla metoder så funktionsnedsatta och andra inte glöms bort vid kris.
Nu rekommenderas alla över 65 att ta en fjärde dos covid-vaccin.
Vem ska styra SRF Skåne? Ja, om några veckor väljer de vilka som ska sitta i styrelsen. Vi intervjuar kandidaterna och först ut är Gisela Cesar som engagerat sig för barn och unga.
En ny kandidat till SRF Skånes styrelse är Reza Hosseini som vill jobba för en bättre arbetsmarknad.
Så ska vi träffa två synskadade killar som kommer till Sverige från krigets Ukraina.
Min namn är Jaroslav, jag heter Zaporizhia.
Jag heter Jaroslav och berättar att också han flytt kriget. De sätter våra hus, skolor och dagis i ruiner. Därför kom vi.
Ruinuют наши домівки, школи.
Och höra om hur det var där och om deras tankar om framtiden.
Öppnat och stängt med hamnkrog och sommargator.
Evenemangstips med syntolkning, Svansjön och fågelvandring.
Och kalendern med påsk, pratshow och hallelujakör.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden. Referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla. Och allra sist redaktionsrutan.
Färdtjänsten i Höganäs ska från i höst köras av ett nytt bolag. Det betyder att Taxi Höganäs som har hand om färdtjänsten sedan 40 år inte får fortsätta. Efter en ny upphandling gjord av kommunen blir det istället bolaget Telepass som tar över den 1 oktober. Cecilia Lindestam-Wipke är avdelningschef på Höganäs vård- och omsorgsförvaltning.
Ja, det stämmer att det är Telepass som vann upphandlingen.
40 år har Taxi Höganäs kört. Det beror inte på att ni är missnöjda med dem då, eller?
Nej, absolut inte. Känns givetvis tråkigt att förlora en lokal leverantör som vi varit nöjda med. Men lagstiftningen och upphandlingen som styr ju naturligtvis. Och jag tror att vi kommer säkert bli nöjda med Telepass som leverantör också. Mm.
Vad var det som gjorde att de vann upphandlingen?
Det var ju inte prisupphandling. Det var fast pris. Så att det var utvärdering på kvalitet.
Vad är det som talar för att Telepass håller högre kvalitet än Taxi Höganäs som har kört så länge?
Utifrån det inlämnade anbudet. Det är det man går på. De lovar utifrån anbudet. Och de har presenterat det bästa anbudet.
Ja. Den här övergången ska ske den 1 oktober i höst. Var i 2 år framåt med en möjlighet till förlängning. Hur kommer resenärerna märka av skillnaden, tror du?
Det är klart att Taxi Höganäs har kört här länge så att de är välbekanta naturligtvis. Så att det blir ju en ny ansikte. Sen hoppas jag att övergången ska bli smidig. Att det finns en bra planering och tidig information om nya telefonnummer och så.
Vi har haft 2 år med pandemi och minskat resan i färdtjänst i en lång rad kommuner och med Skånetrafiken. Hur har det sett ut i Höganäs? Är folk ute och reser nu igen, eller?
Ja, det ser så ut på siffrorna i alla fall, så det är väl härligt.
Hans Olin, ordförande för SRF Helsingborg Höganäs. Och du bor i Viken i Höganäs kommun och åker färdtjänsten där. Vad tycker du om beskedet att Taxi Höganäs inte får fortsätta att köra färdtjänsten?
Utan att känna till det bolag som har fått anbudet så är jag stort förvånade över vad som sker. Det är så att Taxi Höganäs har skött sin färdtjänst perfekt och är mycket populära bland de som köper färdtjänst. Så man är förvånad i största allmänhet över att det här har kunnat ske.
Det var ingenting ni har fått reda på innan?
Nej, inte ett dugg. Det kom som en blixt från en klar himmel med tanke på hur bra de har skött det, så tog man liksom mer för givet att det skulle fortsätta. Men så blev det ju inte alls fallet. Man behöver bara gå in på sociala medier för att titta vad det yttras där.
Mm-hmm. Ja, du har talat med fler som åker färdtjänsten där. Vad tycker du?
Jag har talat med fler, ja. Och alla är lika förvånade och alla är lika bestörta över att det här har kunnat ske. Det lokala taxibolaget är ett med kommunen och har sin normala taxirörelse här också. Och det gör ju att de får svårt i framtiden om de tappar färdtjänsten.
Alltså ekonomiskt då, om de tappar en så stor kund?
Ja, för man kör ju ett antal skolresor, ett antal matresor. Sen fyller det ut med den vanliga färdtjänsten så att säga. Så det passar perfekt för dem och det passar perfekt för oss också som åker mycket färdtjänst.
Du sitter ju i det kommunala funktionshinderrådet, eller vad det nu kallas, i Höganäs kommun. Det är ingenting ni har tagit upp där?
Det är ingenting vi har tagit upp därför att kommunala funktionshinderrådet sammanträder 4 gånger om året. Och det var innan det här kom fram att det skulle bytas. Så att vi får, jag vet inte om det ska sammankallas ett nytt funktionshinderråd för att få en förklaring till det hela. För nog är vi förvånade alltid.
Nu ska det tydligen överklagas. Mm. Den här upphandlingen där Telepass vann. Vad tror du om det?
Ja, jag har inte sett handlingen alls. Så det kan jag liksom inte ha någon uppfattning om just idag. Men enligt uppgift så är det inlämnat ett överklagande av beslutet. Och då ligger ju beslutet hos förvaltningsrätten och andra domstolar. Och det skulle naturligtvis bli till stor glädje för oss som köper färdtjänst i vanliga fall om det överklagade vann och att uppdraget gick tillbaka till Taxi Höganäs.
Det hoppades Hans Olin, färdtjänstresenär och ordförande för SRF Västra Skåne. Reporter var Mats Sundling.
Mera färdtjänst. Skånetrafiken har gjort en ny upphandling av vilka som ska köra färdtjänst och sjukresor i de 26 av Skånes kommuner de har uppdraget för från nästa år. 4 bolag fick uppdrag. Telepass, som alltså redan kör för Lund och nu enligt planerna ska göra det i Höganäs, får också göra det för Skånetrafiken och då i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby, Perstorp och Östra Göinge med totalt 107 fordon. Och så är det Kristianstad Taxi och Buss AB som får köra i Helsingborg, Båstad, Ängelholm, Örkeljunga, Bjuv, Svalö och Landskrona med 123 fordon. Taxi Sydväst AB med 120 fordon får köra i Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Hör, Hörby, Eslöv, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Medan Maximilian Transporter AB ska sköta Burlöv, Staffanstorp, Kävlinge och Lomma med sina 126 fordon. Enligt Skånetrafiken ska avtalen ge förbättringar på sikt. Om resenärerna är nöjda ska företagen få mer betalt. Totalt är upphandlingen värd 1,5 miljard kronor, vilket sägs vara ett rekord i sammanhanget. Avtalen gäller från februari 2023 och 4 år framåt. Om de nu inte överklagas, förstås.
Flera chefer som lämnar jobbet och stora arbetsmiljöproblem, det präglar Centralsjukhusets ögonklinik i Kristianstad, skriver Kristianstadsbladet. Problemen har funnits i flera år och bara under 2022 har en tredjedel, 5 av 15, av de anställda i den administrativa personalen sagt upp sig. Inte heller inköpta chefstjänster till höga kostnader, i genomsnitt 384 000 kronor i månaden, har förändrat situationen. Fackförbundet Vision konstaterar i en kommentar att arbetsmiljön uppenbarligen blivit sämre sedan i september. Annars hade man inte valt att sluta, säger Visions representant Fanny Born, som menar att många chefsbyten, hög arbetsbelastning och oro för att den ska bli ännu högre när chefer och kollegor slutar gör att ännu fler i sin tur lämnar kliniken.
Länsstyrelserna i landet ska bli bättre på att ha fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet vid en kris eller höjd beredskap. Och då ingår det att ta hänsyn till människors olika behov vid en kris. Som att man till exempel är äldre eller har en funktionsnedsättning. Nyligen startades ett 2-årigt projekt som samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Karin Hoppstadius är beredskapshandläggare där.
Det är ju att vi i vårt arbete med att leda länen i både fredstida kriser under höjd beredskap ska utveckla olika metoder och arbetssätt för att beakta då jämställdhet och mänskliga rättigheter i alla delar av krisledningsarbetet. Alltså att vi ska ha förmåga att integrera de här perspektiven i verksamheten även när den är under särskilda förhållanden.
Och då innebär det också personer med olika funktionshinder?
Absolut.
Och vad är det för svårigheter, tänker du, som man kan ha om man är funktionshindrad och det blir en kris?
Olika grupper i samhället har ju olika förutsättningar och det försöker man ju arbeta med och beakta i vanliga fall utifrån myndighetens roll. Men jag känner att det blir speciellt viktigt under kris och krisledningsarbete att säkerställa att olika gruppers behov tillvaratas på bästa möjliga sätt även under kris.
Och eftersom projektet är så nystartat så har man inte hunnit utarbeta så mycket ännu. Men när det gäller till exempel att få ut information till allmänheten vid en kris så kan det handla om att personer som har någon funktionsnedsättning kan behöva få den utformad på ett annat sätt. Karin Hoppstadius igen.
Information är ju en sån sak vi har pratat mycket om. Till exempel att man ska kunna tillgodogöra sig viktig information som kommer från myndigheter. Säg en situation att det brinner i närheten av det område man befinner sig i eller att vattnet kanske inte går att dricka och liknande. Att man då kan ta till sig information om de här viktiga händelserna.
Och för de som inte ser då, hur tänker man kring informationen där?
Vi är precis i uppstarten av det här projektet så det kommer ju vara en del av det vi tittar på när vi sen går igenom vilka delar vi behöver ta fram beskrivningar och arbetsrutiner för i projektet.
Och vad är anledningen till att ni fick det här uppdraget från början?
Nej, men vi har ju sett att speciellt under den här långa händelsen kopplat till covid att det är jätteviktigt att ha med de här perspektiven i krisledningsarbetet för annars tappar vi kvalitet. Och vi har ju också sett att det är väldigt lätt att tappa bort de här perspektiven som kanske finns med i det dagliga arbetet till viss del. Men när man kommer i en kris i en mer stressad situation där man också går utanför liksom ordinarie beslutsstrukturer och ordinarie arbetsstrukturer. Att det då blir bäst och viktigare att se till att säkerställa att de här perspektiven beaktas.
Är det grupper som man lätt tappar bort?
Ja, jag skulle säga att det kanske snarare är perspektiv man lätt tappar bort. Man pratar om människor, man glömmer bort att det finns barn, att det finns äldre, att det finns folk med funktionsnedsättningar, att det finns kvinnor och män. Och att vi måste bara säkerställa att vi tillvaratar allas rättigheter utifrån de möjligheter och behov som finns.
Och hur kommer ni att gå vidare nu? För ni har precis fått uppdraget.
Det har precis varit uppdraget. Just nu håller vi på att arbeta med att ta fram en projektplan, bilda styrgrupper och arbetsgrupper kring detta. Nu har vi också den situationen att väldigt många länsstyrelser är involverade i stabsarbete kopplat till kriget i Ukraina. Så då får vi såklart anpassa arbetet efter det och se också hur vi kan få in de här perspektiven i den pågående händelsen.
Och det kan väl också röra de flyktingar som kommer till Sverige och som har olika behov, antar jag?
Absolut. Det är en jätteviktig fråga.
Är det många likheter där mellan kriget i Ukraina och covid-krisen?
Nej, men likheterna är väl att man arbetar på ungefär samma sätt från länsstyrelsernas sida med liksom lägesbildsarbete, med analysarbete, med samverkansarbete. Och det är just de delarna vi vill systematisera. Att vi ska liksom säkerställa att det ska inte vara beroende på någon enskild person finns på plats eller någon som råkar ha kunskap om de här frågorna, utan det ska vara systematiserat så att vi alltid får med det.
Det sa Karin Hoppstadius, beredskapsanläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Och uppdraget fick länsstyrelserna i sitt regleringsbrev från regeringen. I februari 2024 ska projektet redovisas. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Så en uppdatering om coronaläget. Från och med i fredags klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Och det gör, som vi berättat tidigare, att en rad tvingande regler om till exempel intyg vid resor och maxantal besökare är historia. För den här gången i alla fall. Det innebär också att Region Skåne slutat sammanställa statistik kring sjukdomen med till exempel antal inlagda på sjukhus. Och de kurvorna har pekat ner sedan årsskiftet. Omikron-varianten av viruset hade i förra veckan tagit över helt, och den är ju både mer smittsam och samtidigt mindre farlig än tidigare varianter. Men det beror enligt Folkhälsomyndigheten och andra på att så många är vaccinerade, något de fortfarande rekommenderar eftersom pandemin inte är över. Och nu rekommenderar de att alla som är 65 år eller äldre tar en fjärde vaccindos. Tidigare gällde detta de över 80. Och samma råd ger de till de under 65 som har någon form av immunbrist. Och allt detta eftersom smittspridningen fortfarande är stor och skyddet från vaccinet börjat avta för den här gruppen. 4 månader ska ha förflutit sedan den tredje dosen enligt myndigheten. Vaccinering kan göras som drop-in eller efter tidsbokning på mottagningarna som arbetar för regionen. Och de kan man hitta hos 1177. Och regeringen har nu skjutit till pengar för att kunna bekosta en fjärde dos till hela den vuxna befolkningen om Folkhälsomyndigheten skulle rekommendera det.
Om några veckor har SRF Skåne årsmöte med val av vilka som ska sitta i styrelsen. Och vad den gör påverkar ju alla synskadade i Skåne. Så i en serie intervjuer ska vi höra vilka som kandiderar och vad de vill göra. Först ut är Gisela Cesar som nyligen fyllde 50 år och bor i Lund. Hon är inte själv synskadad utan är engagerad eftersom hon är förälder till ett barn med en grav synskada.
Jag är mamma till 2 barn, varav en är synskadad, blind. I yrkesarbete så jobbar jag som administrativ chef på Lunds universitet. Jag tycker om att umgås med familjen. Jag tar med inredning uppe på landet i stugan. Jobbar med barn- och ungdomsverksamheten inom SRF och sitter även med i styrelsen.
Men det här att du då vill vara med i distriktsstyrelsen, varför vill du vara med?
Jag har suttit med en mandatperiod nu. Jag tycker det är ett intressant arbete. Och det jag brinner för är barn- och ungdomsfrågorna. Och det är det jag jobbar också vid sidan om i en arbetsgrupp.
Och är det de du vill fortsätta att jobba med, eller har du fått andra intressen under de här 2 åren som du har varit med?
Alltså man får en annan insikt i det övergripande arbetet, men det är ju ändå barn och ungdomar där jag känner att jag kan bidra och där jag har erfarenhet.
De 2 år som har varit då, tycker du att du har fått gehör för de tankar du har kring barn- och ungdomsverksamhet?
Ja, men det tycker jag, absolut. Och jag har även fått hjälp av ombudsmannen på distriktet med att ha kontakt med Region Skåne vad gäller barn och ungdomar.
Har du kunnat förändra någonting genom ditt engagemang?
Det vet jag inte om jag har förändrat någonting, men jag känner att vi har fått en dialog och vi har möten med synenheten där jag tror att vi i slutändan kan påverka vad gäller hjälpmedel och även aktiviteter för barn och ungdomar och deras föräldrar.
Det har ju varit pandemi också under de 2 år som du nu har varit med. Har det påverkat, tycker du?
Ja, det har ju påverkat de aktiviteterna vi har planerat, att vi har fått ställa in vissa och tänka om vad gäller andra. Men vi har ändå försökt genomföra de flesta genom att ändra så att vi har varit utomhus istället. En stor aktivitet har vi skjutit på, och det var vår skidresa till Åre. Men den har vi genomfört nu i januari i år.
Och hur var det?
Jättekul. Vi hade ju 2 familjer som inte kom med på grund av corona. Men totalt sett så var vi 6 familjer med synskadade barn och deras syskon. Där våra synskadade barn på förmiddagen hade en skidlektion med lärare. Och det hade de en och en. Så att man hade fullt fokus på att individen skulle få så mycket hjälp och stöttning som möjligt. Och sen så på eftermiddagarna så hade vi någon form av aktivitet. Vi var ute med skoter och sen så var vi ute med hundspann. Ute och grilla i naturen.
Och efter 2 år av pandemi, vad betydde ett sånt här läger, tror du, för barnen?
Ja, det var ju väldigt uppskattat, var det. Så att jag tror att det betydde mycket. Men det som jag tycker är viktigt och som jag tänker på och vill få igång nu, det är att få en kontinuitet i de aktiviteterna som är för synskadade. Det vi hittills har ordnat har ju varit spridda aktiviteter där man träffas ibland. Men att få igång någonting med kontinuitet, och det vi jobbar med nu, det är elektronskytte. Och att veta om att nej, men en dag i månaden eller varannan vecka eller vad vi nu lyckas återkomma, så kan man träffas och skjuta elektronskytte.
Är det viktigt det här med att det är något återkommande?
Ja, det tror jag. Det är som att man kan träffa kompisar. Och om jag tittar på min stora son, han har ju sina aktiviteter och det är en gång i veckan och då träffar han kompisar och så. Men att för våra barn, så i alla fall här nere i Skåne, så finns det inte aktiviteter med kontinuitet. Och det är det jag vill få igång.
Är det något annat du tycker är viktigt den kommande perioden om du kommer med i distriktsstyrelsen att jobba med när det gäller olika frågor?
En fråga som jag tycker är viktigt, det är att våra barn ska slippa gå igenom att få hjälpmedel som inte fungerar och att det ska provas ut en viss tid när man redan från början märker att det här fungerar inte för mitt barn. Och att man ska behöva kämpa för att få hjälpmedel som är utanför sortiment. Jag tycker att man från synenheten borde vara mer lyhörd när flera föräldrar säger att nej, men det här funkar inte och steget efter funkar inte heller. Att det ska inte behöva ta ett år innan man har ett hjälpmedel som är bra.
Har du något exempel där på något hjälpmedel som inte fungerar och som ni har jobbat med?
Ja, det har jag. Klocka. Där man får en klocka med visare som flyttar sig. Och den ska man prova ett visst tag. Och sen får man en klocka som pratar. Det är inte så himla kul. När man är i skolan ändå kanske är en person som är lite, jag ska säga, annorlunda. Men jag kan bara berätta om hur min son har upplevt det i alla fall. Han tycker inte det är kul att behöva trycka på en knapp för att höra sin klocka. Och när klockan säger klockan är. Han tyckte det var väldigt pinsamt och jobbigt. Han har inte använt sin klocka. Och det tog ett år innan vi hade en klocka som fungerar. Och det är en klocka som finns utanför sortiment. Och när andra föräldrar berättar om samma sak, så tycker jag att då borde synenheten vara snabbare och vara mer lyhörda på det vi säger. Inte bara gå igenom en rutin som på förhand är tidskrävande för alla, men som även kan dra ner våra barn i och förlora intresset för att vara självständiga och lära sig klockan.
Får du gehör för det här när ni har era möten med synenheten?
Jag upplever ändå att det sista mötet var bra just med tanke på detta. Men sen vet jag ju inte om det egentligen kommer att innebära en förändring i det långa loppet. Men jag hoppas på det. Och det är ju upphandlingsregler som ligger i vissa fall över deras huvud också.
Det sa Gisela Cesar, som är en av valberedningens kandidater till en plats i SRF Skånes distriktsstyrelse. Intervjun gjordes av Åsa Kjellman i Risi.
Ja, snart är det alltså val till SRF Skånes styrelse. Och en helt ny kandidat för en plats i den är Glimåkrabon Reza Hosseini, som vi fick tag på under en tågresa. Han har tidigare varit aktiv i bland annat unga med synnedsättning i US och tycker arbetsmarknaden är en viktig fråga.
Mitt namn är Reza Hosseini. Jag är 30 år gammal. Jag bor i Gilim också just nu. Och ja, jag är helt blind, så jag ser ingenting alls.
Varför kandiderar du till SRF Skånes styrelse?
Ja, jag skulle vilja sitta i styrelsen för att jag var medlem i US unga med synnedsättning innan. Och jag har suttit på US Norsk styrelsen, så jag tyckte det var jättekul och lärorik. Så jag ville gärna kandidera mig och komma in och påverka ja, vår framtid och vår politik, ja, om jag kan komma in till styrelsen helt enkelt. Jag tyckte det var jättekul att sitta i en styrelse.
Du sa att du har suttit i US Norrs styrelse. Vad gjorde du där?
Jag var ledamot där i ett år. Sen flyttade jag ner till Skåne. Just nu sitter jag också i persisktalande styrelse också.
Persisktalande styrelse?
Ja, jajamän.
Och vad är det du skulle vilja arbeta för om du blir invald?
Ja, så arbetsmarknad är jätteviktigt för mig. Och de flesta tycker att färdtjänst och LSS är viktigast. Men jag tycker att arbetsmarknad är jätteviktigt. Vi har ett jobb. Jag har läst statistik. Och det var mer än 50% av synskador. Det var arbetslösa. Och jag är en av dem, så det är inte bra alls. Så ja, om jag kan komma in till styrelsen så vill jag gärna jobba med det. Så att fler kan hitta jobb eller hitta praktik och ja, komma in till arbetsmarknaden.
Har du några idéer om hur det ska bli en bättre arbetsmarknad?
Till exempel myndigheterna, de måste jobba lite hårdare och på ett bra sätt. Till exempel yrken som passar synskadade personer. Det är prioriterat för dem istället för andra. Till exempel telefoni, telefonist, telefonoperatör, sådana jobb. Jag kan inte komma på alla mina idéer just nu. Jag måste hoppa av tåget.
Ja, bara kliva av så fortsätter vi. Sen när du har kommit av.
Jag är ute nu.
Okej. Reser du själv?
Ofta, men idag har jag med mig en ledsagare. Annars reser jag själv.
Du sa att du var arbetslös. Har du någon tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning?
I somras var jag klar med mina behörigheter. Så jag läste på Gilling och Kroppartekskolan. Så efter det är jag arbetssökande, men jag har tyvärr inte hittat något jobb. Så därför tyckte jag att arbetsmarknaden är jätteviktigt. Särskilt för oss som inte ser.
Annars, när du inte letar arbete eller kandiderar till SRF Skånes styrelse, då, vad gör du helst då? Har du några intressen?
Så jag gillar jättemycket idrotter. Jag spelar goalball, five side.
Alltså fotboll?
Ja, det är inte fotboll i sig. Ja, och annars, ja, jag är ute ofta. Så jag tycker inte om att sitta hemma.
Hur är det? Läser du punktskrift?
Ja, alltså, i och med att jag är helt blind så är tvungen att läsa punktskrift. Ja, jag började lära mig punktskrift när jag var typ 10-11 år. Sedan dess läser jag punktskrift.
Du gillar att vara ute, säger du. Har du ledarhund eller hur gör du för att ta dig fram?
Nej, faktiskt. Jag har ingen ledarhund och jag är lite rädd för hundar. Många av mina lärare, de har rekommenderat mig att ansöka om ledarhund. Men jag Jag måste vänja mig med hundar i Sverige. Så jag är fortfarande tveksam och ansöka om det där hund.
Så hur hittar du när du är ute och går?
Jag försöker hitta själv miljöer som jag har varit innan. Jag har bytt köp med mig. Om jag inte hittar så jag använder min mobil. Det är en app som man kan skriva stället som man vill gå till. Eller fråga folk.
Det sa Glimåkrabon Reza Hosseini på väg till goalballträningen. Och han vill alltså ha en plats i SRF Skånes styrelse. I nästa nummer fortsätter vi intervjua de som kandiderar till den. Valen sker i Hässleholm den 23 april. Och reporter var Mats Sundling.
Så ska vi träffa två unga synskadade killar från Ukraina. Alexander Achochov och Jaroslav Sergejev. För några veckor sedan flydde de till Sverige och Stockholm. Och vi ska höra dem berätta om hur det var där, sport, språk och om intrycken av Sverige så här långt. Och om sina tankar om framtiden.
Men jag heter Alexander, jag är från Charkova.
Alexander Artyochov presenterar sig på sitt modersmål ukrainska. Jag heter Alexander Artyochov och kommer från staden Charkiv, säger han, och berättar att han kom till Stockholm för att det blev krig i Ukraina. Vi kom hit för att vi ville få skydd.
Ми приїхали до Стокгольму, тому що ми втекли від війни, яка зараз в Україні, яка охоплює всі частини України. Ми приїхали до Стокгольму, щоб відчути безпечність і та також щоб зберегти наше життя.
Jaroslav Sergejev, som sitter mitt emot, presenterar sig också. Jag heter Jaroslav och kommer från orten Zaporizjzja, säger han, och berättar att också han flytt kriget. De sätter våra hus, skolor och dagis i ruiner. Därför kom vi.
Руйнують наші домівки, школи, дитячі садочки, тому ми втекли з України.
Alexander och Jaroslav sitter i foajén på vandrarhemmet Zinkens damm i södra Stockholm. De har varit här några veckor efter att ha lämnat Ukraina. Alexander är 19 och Jaroslav 18 år. De är båda långa och smala och har kortklippt hår. Alexander har stickad tröja med breda, tvärgående ränder och jeans. Jaroslav bär en röd träningsoverallsjacka och har träningsbyxor. När de är ute går de för det mesta med vit käpp. De har kommit hit med sina familjer. Jaroslavs mamma, Tatjana, sitter med här vid bordet. Tatjanas man är kvar i Ukraina och strider. Hemma i Ukraina gick Alexander och Jaroslav i en skola för barn med synnedsättning. Charkivs skola för synskadade och blinda barn. Det är en halvt statsstödd internatskola med drygt 200 elever. En av sex skolor för barn med synnedsättning i landet. Alexander som är 19 har slutat skolan, men Jaroslav har ett år kvar. Vid sidan av ukrainska talar pojkarna, som så gott som alla i Ukraina, ryska. Ett språk som liknar ukrainska. Och så talar killarna engelska. Jaroslav var i skolbyggnaden i Charkiv när ett ryskt plan för några veckor sedan flög över området och bombade en byggnad intill, berättar han.
Одного дня, точніше 2 березня, недалеко від нашої школи прилетів сюрприз від російських окупантів. Бомба була.
Det var en överraskning från ryska ockupanter, säger Jaroslav, och berättar att han hann kasta sig på golvet för att efter ett tag ringa sin mamma och berätta att han var i säkerhet. Jaroslav säger att han var chockad men också förberedd.
Yeah, I was in shock a little, but I know what is it war. I know that it can happen. I was ready to this.
För några veckor sedan samlade Jaroslavs och Alexanders familjer ihop sig och begav sig iväg. Flera av deras släktingar stannade kvar i landet. Det var en lång resa, berättar Alexander.
Well, it was a really long journey to Stockholm because we had several embarkations, you know, since from the point of our hometown to Stockholm, and even when we were in Kharkov, it's our hometown, and when we were planning to escape, we didn't even think, and we didn't even we couldn't even imagine that it would lead us here.
Det var en lång färd. När vi planerade visste vi inte att resan skulle leda oss hit. Vi hade inget land i sikte. Vi ville till en plats som inte betraktades som Ukraina. Först kom vi till Polen och där stannade vi några dagar och funderade på kommande resa. Vi hade två val, berättar Alexander. Det första var att stanna och försöka få jobb till föräldrarna och utbildning för barnen. Det andra var att flytta till ett annat land. Vi valde det senare, för där skulle det kunna finnas bättre utbildningar och fler möjligheter. I Warszawa mötte vi ett företag som arrangerar bussresor för flyktingar. Vi anmälde oss och åkte iväg med bussen. Färden tog hela dagen. Med stöd från en svensk frivillig organisation kunde de komma till Sverige och bo på Zinkensdamms vandrarhem. Plötsligt när vi sitter där i foajén kommer en man i träningskläder fram till oss. Det är Mark Blake. Han är från Parasport Sveriges fotbollskommitté. Mark Blake vet om att familjerna är här och ska informera Jaroslav om möjligheten att spela fotboll. Han håller fram två fotbollar för blindfotboll. En större och en mindre. Båda skramlar när man skakar dem. Jaroslav ska välja en som han tycker passar. Han väger dem båda i sina händer och väljer.
Okay, I made my choice. Take this.
You take the proper one.
I'm taking this.
This is,
is it okay?
It's a proper blind football, like mm-hmm. the ones they play in Paralympics. And it says IPSA, International Blind Sports Association. Mm-hmm. And it says respect, which is from UEFA. The UEFA supports IPSA.
Wow.
Yeah. So this is for you. And if you stay in Stockholm, we train on Sundays. And if you don't stay in Stockholm, you can train yourself.
Mark Blake berättar för pojkarna att det står IBSA, International Blind Sports Association, på bollen och ordet respect. Det är från Internationella fotbollsförbundet, UEFA. UEFA stöttar den internationella synskadefotbollen, säger Mark. Han säger att om Jaroslav stannar i Sverige är det träning på söndagar. Och om han inte stannar, ja, då kan han träna själv. Och så visar Mark, genom att knyta sin ena hand och hålla den under Jaroslavs handflata och rulla lite, hur man stannar en boll med foten. Och han passar bollen till Jaroslav som står på golvet mitt emot.
Ready?
Foten på bollen, säger fotbollstränaren. Full kontroll, som en pingvin, och passa till mig.
Foot on ball.
Nå, pingvinen.
Yep, pass. Excellent. Okay.
Både Jaroslav och Alexander är sportintresserade. Alexander har simmat sedan han var 9 år och är idag elitsimmare, medlem i det ukrainska landslaget för parasportsimmare. Jaroslav har spelat goalball. Mellan 2020 och 2022 var han med i ett lag där hemma. Efter det började han undersöka musik, till exempel österländsk musik, och började spela.
And actually I'm nice drummer. Actually everyone saying to me this, but I am not believing on this because I think I'm not very nice drummer.
Jag är i själva verket en bra trummis, säger han. Alla säger det, men jag är inte säker. Jag är inte så säker på min färdighet. Jaroslav vill inte vara med i ett band. Jag vill spela själv, säger han, för jag gillar det.
I'm playing only myself. Because I don't like be in some bands. I don't like some depends of something. No. We are playing with my friend, but I want to be alone because I like it.
Самостоятельно.
Конечно.
Seems like you speak Russian.
Det blir tal om självständighet och individualitet. Och alla faller in i samtalet. Det framkommer att jag, Sofie Heine, reporten, talar en del ryska och har bott många år i Moskva och också varit i Kiev flera gånger. Det var under sovjettidens sista år, 1991-95, när både Ukraina och Ryssland tillhörde Sovjet. Vare sig Alexander eller Jaroslav var födda då, men killarna känner väl till den eran. Dramatisk, säger de.
It was a very dramatic period of time after the Soviet Union had fallen apart. So.
När Alexander ska beskriva situationen för personer med synnedsättning i Ukraina talar han i negativa ordalag.
So I should say that our government doesn't bother themselves to care about the blind and neither about the blind nor about the visually impaired because I have never heard of them implementing any laws or decisions that would help the blind or the visually impaired in a way. For example, I consider our city inaccessible to move within, even to walk through the cities.
Vår regering bryr sig inte så mycket om de blinda och synskadade, säger han. Vår stad till exempel är ganska otillgänglig. Alexander berättar att om man är ute så får man svårigheter att använda käppen. Det är så många ojämnheter i gatan så man kan ramla omkull. Många gator har inte ljudsignaler och man vet inte när man ska korsa gatan. När det blir rött kan det vara så att man själv står kvar medan de andra korsar gatan. De andra såg signalen, men du gjorde det inte.
Because they, of course, they saw light and you didn't.
När Jaroslav får samma fråga kan han inte säga så mycket. Han har bott på skolan större delen av tiden och inte rest så mycket. Jag är ung, har inte rest så mycket och har inte så mycket erfarenhet, säger han.
I can't say to you so much about it because I don't have so much experience in, for example, traveling in Ukraine because I'm not so old for make some, how to say, visnovoksanja.
To draw any conclusions.
Yes, yes. Mm-hmm.
Här i Sverige har killarna hunnit vara ute en del. De har rört sig runt Zinkens damm där de bor och de har också varit till exempel i Gamla stan. Här kunde de till exempel känna på den runsten som finns inmurad i husfasaden i hörnet Kåkbrinken Prästgatan. Det gillade inte minst Jaroslav som är mycket intresserad av historia. Efter att ha rört sig ut en del kan Alexander och Jaroslav konstatera att det finns stora skillnader mellan situationen vad gäller tillgänglighet i Ukraina och i Sverige. Allt är annorlunda, säger Alexander.
Everything is entirely different and I want to start from the sidewalks. Sidewalks are much more narrow than in Ukraine, and there is a divider almost on each sidewalk. There is a divider between a bike road and a road for people who just go across the street.
Trottoarerna är smalare här. Gång- och cykelstråk är delade så att cyklarna är på en del och fotgängarna på en. Ibland är det svårt att gå på gatan. Bilarna står så nära trottoaren. Men det hjälper en att hålla kursen och inte svänga hit och dit. I Ukraina när man går på trottoaren så kan man plötsligt upptäcka att man går i stora svängar hit och dit.
Because in Ukraine the sidewalks are much wider and when walking down the street you can find yourself swinging like going sideways from right to left. That's what happens to me often when walking down the street or walking down a sidewalk.
Här finns också bättre signalering för att gå över gatan. I Ukraina är det bara tyst när man ska gå. Här kan jag reagera på ljudet bättre och korsa gatan snabbare.
Signalize there's an easier way used to signalize when it turns red and then green, so you know where, you know the exact time when you need to cross the road. It just changes the sound instead of Ukraine where once it turns green it just gets silent and you understand that you need to go across the road now. But here it's implemented in a little bit different way, so it just changes the sound and makes it louder. And I think it's a better solution than in Ukraine. As for me, it's felt like I can react at the sound better than at the silence and go across the road quicker.
Jaroslav håller med.
Yeah, everything is different than in Ukraine. Everything is better here than in Ukraine. This country, as for me, very accessible for blind people. I think not 100%, but it is more than it is better more than in Ukraine.
Ja, allt är bättre här än i Ukraina, säger Jaroslav. Det här landet är mycket tillgängligt för synskadade personer. Jag känner inte till hela Sverige, men i Stockholm är allt tillgängligt för synskadade personer.
I don't know about all Sweden, but in Stockholm everything is accessible for blind people.
Jag frågar killarna vad som är det konstigaste här i Sverige. Alexander har hittat något som överraskar. Det är människorna.
The strangest thing, but it's not like it's strange and I don't like it. Instead, I love it so much because in Ukraine I could hardly meet this thing, and I'm actually talking about people and about their willingness to help and about their greetingness. So about they can greet you anywhere, they can warmly greet you just when passing by.
Folk är så vänliga. De talar till dig och frågar hur dagen har varit. Och när jag säger att jag kommer från Ukraina så börjar de fråga en massa om vår flykt. De är öppna och snälla. Jag har inte varit med om att träffa så många människor av den här typen. Och så kommer killarna på något riktigt konstigt. Tunnelbanan.
Well, the strange thing is your subway.
Oh yeah, actually,
everything woven, and you get confused once you get in.
Du kan gå vilse. Det är så många nivåer. Jag tillbringade 20 minuter med att försöka hitta rätt väg, säger Alexander.
So I remember us spending like 20 minutes on finding the right line and the right way, the right direction in which we had to go. So it's quite strange because we don't have a multiple subway system in Ukraine. It's just...
Vi har inte system med flera spår i Ukraina. Nu närmaste tiden väntar för gruppen försök att hitta bostad, utbildning, jobb. Ja, en tillvaro att utgå ifrån. Vad framtiden rymmer på sikt vet inte killarna, men båda har planer. Alexander har satt upp några milstolpar för sitt liv. Han ska börja studera vid högskola och är inskriven vid Charkivs nationella universitet, uppkallad efter Karasin. Han vill ha ett jobb som handlar om språk.
So yes, I also want to get a languages related job. I'm not...
Jag vet inte vilket sorts jobb det ska bli, men det ska vara relaterat till språk. Jag drömmer om att bli en person som kan vara nyttig för samhället med koppling till språk. Jag är inte säker på hur det kommer att bli, men vi får se vad som kommer upp vid horisonten.
And we'll see what I will get on my horizons.
Även Jaroslav har funderat på att arbeta med språk.
Yes, I like learn languages. I want in my life learn some languages, make some translations and help people who don't know these languages for them as like translator.
Jaroslav säger att han vill bli bra på språk och kanske bli översättare och tolk. Men för Jaroslav hägrar för den närmaste tiden ett annat mål, avsluta skolan.
First I should finish my education because I don't finish it in Ukraine. And I think I will go study next in university.
Och fotbollen?
I don't know what about my sport. Maybe I will play in football, but I'm not sure. We'll see.
Vi hörde de ukrainska tonåringarna Jaroslav Sergejev och Oleksandr Artjoshov. Reportaget var gjort av frilansreportern Sofie Heine. Öppnat och stängt. I Ystad har barnavårdscentralen BVC flyttat till nya lokaler på Hamngatan 4. Här tar man emot barn från nyfödda till 6 år. I Höganäs har Körröds handelshus utökat med en jysk butik. Den låg tidigare på Triangelplatsen i Höganäs. Dollar Store samt Gemofix finns redan på samma plats. I Helsingborg stänger Suegas anrika kaffebutik och café på Drottninggatan 30 påskafton den 16 april. Om någon kommer att ta över verksamheten som varit igång ända sedan 1901 är ännu oklart. På Ven och Kyrkbacken därstädes har Vens hamnkrog öppnat i de lokaler där Bread on Wine tidigare höll till. Ägarna har dessutom öppnat bistron Vens vinbod på piren där Pausa hos oss låg tidigare. På Herlövs handelsplats i Kristianstad har Åhléns öppnat en outletbutik inriktad på mode, skönhet och hem. I Hässleholm har det tidigare Danielas konditori i Stortorget blivit en mötesplats för ukrainska flyktingar. Öppet är det vardagar mellan 9 och 14. I Malmö har 5 gator stängts av för fordonstrafik och blivit så kallade sommargator med planteringar och sittplatser. Det är Kärleksgatan, Ängelholmsgatan, Järnvägsgatan och Klasgatan som blivit gågata till i oktober. Frisgatan blir det permanent, mellan Södra Förstadsgatan och Norra Skolgatan. I Malmö har Marimekko stängt butiken på Skomakaregatan 6. Och det var deras sista egna butik i Skåne. I lokalen har nu istället optikerkedjan A-Optik öppnat. I Malmö har den mexikanska restaurangen Maya Cantina stängt på Spångatan 32. Men i maj ska de öppna i större lokaler som också rymmer en vinbar, då på adressen Drottninggatan 36.
Evenemangstips. Syntolkad TV först. På grund av kriget i Ukraina finns nu URs miniserie Bakgrunder med 3-5 minuters avsnitt för högstadieelever. Del 1 handlar om landet Ukraina, del 2 ställer frågan vad är NATO, medan del 3 heter krigets lagar. Avsnitten ligger på sajten UR Play. Dessutom finns programmet Fria ordets dag med diskussioner och övningar i yttrandefrihet, källkritik och källtillit, kopplade till aktuella händelser. Sjätteklassare deltar från sitt klassrum via länk. Serien har mellanstadiet som målgrupp och är ett samarbete mellan SVT, Sveriges Radio, UR och tidningar runt om i landet. När dessa tips spelas in finns ett 38 minuter långt avsnitt utlagt på sajten UR Play. Ett tredje syntolkat program i sammanhanget är Källkoll, kriget i Ukraina, och det är för högstadiet. Desinformation och propaganda är vanligt förekommande i konflikten i Ukraina. Vem och vad kan man lita på i det här fallet? Syntolkade program i TV4 så. Castingen till Bonde söker fru, måndag 11 april 20-21. Och nya avsnitt av Sortera upp ditt liv samma måndag samt 18 april 21-22. Tisdag 12 och tisdag 19 april 21-22 krimserien Bäckström. Torsdagarna 14 och 21 april 20-21 Sveriges värsta bilförare. Och samma torsdagsdatum klockan 21-22 Elitstyrkans hemlighet. Måndag 18 april 20-21 går Livet efter dig. Torsdag 28 april 21-22 är det dags för Carl Fredrik på Österlen. Och alltihopa med syntolkning via hemsidan tv4.syntolken.se. Dessutom visas några långfilmer i kanalen TV4 Film med syntolkning via appen MovieTalk. Lördag 9 april 21.00, Flykten till framtiden, där handlingen kretsar kring 22-årige och obotligt hjärtsjuke Svante på 1970-talet. Han råkar hamna i vår tid när hans sjukdom går att bota, men hur ska operationen ordnas? Långfredag 15 april 21.00 sänds Jag älskar dig, en skilsmässokomedi. Och samma fredag 15 april 21.30 så sänder vanliga TV4 Britt-Marie var här med Pernilla August i titelrollen efter Fredrik Backmans succéroman med samma namn. Det nya kulturhuset Ravinen vid Norrvikens trädgårdar i Båstad är platsen för ett föredrag om textilkonstnären och grundaren av mattväveriet som också bär hennes namn, Märta Mås Fjetterström. Det är nu på lördag 9 april 14.00 i Ravinens Birgit Nilssons sal. Biljetten kostar 110 kronor och det är Angelica Persson från ateljén i fråga som föreläser. Adressen är Kattviksvägen 232 i Båstad. Ravinen har telefon 0730 64 80 58 och biljettbokning görs på hemsidan ravinenkultur.se. På Bellevigårdsbiblioteket Svansjögatan 9 i Malmö blir det föredrag och litteraturuppläsning med översättaren och förläggaren Mikael Nydahl från Linderöd nu på söndag 10 april mellan 15 och 16. Temat är situationen i Ukraina. Nydahl är lärare i litterär översättning och har bland annat översatt ryska författare som går emot landets regim. Ytterligare ett biblioteksevenemang i Malmö med Ukraina-tema blir den 19 april 19.00-20 då sydsvenskan journalisten, författaren och Rysslandskännaren Kalle Knivile samtalar med statsvetaren Bo Pettersson från Malmö universitet. Knivile har även arbetat på svenska ambassaden i Ukraina. Plats för det samtalet är Husiebiblioteket vid Dalsvägen 13. Det är fri entré och ingen föranmälan till dessa evenemang. Membra Jesu Nostri är 7 påskkantater av Dietrich Buxtehude som framförs i Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad 12 april 1930 av Bach Collegium Småland och Göteborg Barock. Det är fri entré. 13 april 16-17 är det frågestund om den kommande om- och tillbyggnaden av Helsingborgs stadsbibliotek. Svarar gör bland annat bibliotekets verksamhetsutvecklare Josefin Andersson. Och det sker på biblioteket som det ser ut idag. Ljudet av tystnad är temat för en föreläsning i Hässleholms församlingshus, Kyrkbacken 2 i Hässleholm 13 april 19-20. Föreläsare är den mångfaldige sommar- och vinterprataren i radio, pastorn Thomas Sjödin. Han har skrivit en rad böcker som finns inlästa som talböcker, de flesta även för tyst läsning i punktskrift. Och det är gratis entré. Frank Sinatra är en av de musikaliska huvudpersonerna under en konsert kallad Bröllopsblues på Medborgarhuset i Tollarp, Feglersgata 14, 17 april 18.00. Uppträder gör bland annat Anders Anton sång och gitarr samt Rune Lindqvist på piano som hyllar Frank Sinatra och spelar hans klassiska låtar. Och 19.00 tar bluesgänget Lilla Blå över scenen. Dörrarna öppnas klockan 17, biljetterna kostar 195 kronor om man inte är medlem i Bluebird Jazz Club, då är det billigare. Och bokar man före 14 april kan man beställa landgång för en hundring extra. Biljettförsäljning sker via hemsidan biljettkiosken.se. Mer information på telefon 0733 42 75 01. Hela livet är namnet på en bok av och en föreläsning med läkaren och professorn i molekylär medicin Anders Rosengren onsdag 20 april mellan 19 och 20 på Stadsbiblioteket i Ystad. Han tipsar om att hantera stress, matvanor och motion och hur litteratur, musik, kultur, relationer och existentiella frågor djupgående påverkar vår hälsa. Det fria entré och förhandsbiljetter finns på biblioteket. Boken Hela livet finns som talbok. Hur vårens fåglar låter och vilka de är, det kan man ta reda på mer om söndag 24 april 8.00 på morgonen på Bulltofta rekreationsområde i Malmö. Den 2 timmar långa fågelvandringen leds av ornitologen Erik Hirschfeldt. Den kostar 10 kronor och bokas genom Kulturcentralen. Samling sker på parkeringen vid rekreationsområdet, nära Cederströmsgatan. En länk till ett tidigare taltidningsreportage om Hirschfeldts fågelvandring med en grupp synskadade finns i löpsedeln på vår hemsida. Biljettinformation. Kulturcentralen. Telefon 040 10 30 20. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern för årets 15:e vecka börjar måndagen den 11 april då Ylva och Ulf har namnsdag. Och vi är inne i den stilla veckan eller påskveckan. Efter den palmsöndag som passerat är detta blåmåndagen. Tisdagen den 12 april är Livs namnsdag och den stilla veckans färg är vit denna dag. Sveriges damlandslag i fotboll möter Irland på Gamla Ullevi i Göteborg i en VM-kvalmatch. Den amerikanske komikern och talkshowvärden David Letterman ledde talkshowen Late Night with David Letterman från 1982 till 2015, vilket är den längsta perioden pratshow sänds i amerikansk tv. Nu fyller Letterman 75 år. Onsdag 13 april är Arturs och Douglas namnsdag och det är dymmelonsdag. Ordet dymmel antas ha samma ursprung som engelskans dumb, alltså stum, vilket i sin tur handlar om att det skulle vara stilla och tyst i påskveckan. Och en dymmel, det är en kläpp av trä som skulle ge kyrkklockor en tystare eller dovare klang. På dagen för 280 år sedan framfördes detta musikstycke för första gången. Georg Friedrich Händels oratorium Messias hade premiär i Dublin, Irland, den 13 april 1742 och spelades inte som är vanligast numera vid juletid. Och dessutom i en konsertsal och inte i en kyrka. Här var det Salzburgs Bachkör och Bachkonsort Wien som vi hörde i en bit av Halleluja-kören ur Messias. Torsdag 14 april är skär torsdag. Strax före midnatt detta datum 1912 krockade passagerarfartyget Titanic med ett isberg på sin jungfärd mellan Southampton och New York och sjönk sedan på 2 timmar och 40 minuter. Och ännu 110 år senare så fascinerar och förskräcker historien om världens största osänkbara fartyg som det kallats. Tiburtius har namnsdag och så kan det hända att det ringer på dörren hemma hos folk och där utanför står små påskkärringar och tigger godis. Fredag 15 april infaller långfredagen som förr, det vill säga fram till 1969 innebar att offentliga nöjesarrangemang var förbjudna i Sverige. Påskhelgens skånska konstrundor drar igång fast några smygstartade redan skärtorsdagen. I Paris, där pågår återuppbyggnadsarbetena på Frankrikes nationalklenod Notre Dame-katedralen efter branden som startade på kvällen för 3 år sedan. Brandorsaken är ännu ouppklarad. Kanske var det ett elfel eller en slängd cigarettfimp. Återuppbyggnaden beräknas vara färdig om 2 år. Namnsdag, det firas av Olivia samt Oliver. Lördag 16 april är påskafton, den vanligaste dagen för godisfyllda påskägg och påskmat. Danskarna, de flaggar för sin drottning Margretes 82-årsdag och här hemma fyller en av Sveriges bästa fotbollsspelare, Fredrik Ljungberg, 45 år. Han föddes i skånska Vittsjö men växte upp i Halland. Karriären, den innehöll både svenskt landslagsspel och som mittfältare i engelska Arsenal, där han även varit manager. Dessutom väckte Ljungberg stor uppmärksamhet internationellt som fotomodell för ett välkänt kalsongmärke mellan 2003 och 2007. Namnsdag har Patrik och Patricia. april är påskdagen då kyrkan firar Jesu uppståndelse och i Syrien är det nationaldag och här hemma har Elis samt Elias namnsdag.
Anslagstavlan för hela Skåne och vi börjar med ett meddelande från Skånes taltidning. Taltidningen kan framöver komma att skickas ut i Daisy-format istället för vanlig ljud-CD till de som prenumererar på CD-skivan. En sån förändring skulle förhoppningsvis lösa de problem med skivorna som en del läsare dessvärre haft den senaste tiden. För den som redan har en Daisy-spelare blir det ingen skillnad. Du stoppar skivan i spelaren precis som vanligt och lyssnar på samma sätt som tidigare. Om du inte har en Daisy-spelare så kan du kontakta synmottagningen så kan de hjälpa dig. Daisy-formatet används bland annat av biblioteken för deras utskick av talböcker på CD. De som lyssnar på taltidningen på annat sätt än CD påverkas inte alls. Så nu undrar vi, vad tycker du? Har du en Daisy-spelare du kan använda? Har du några synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla till sina medlemmar om en kamratträff torsdagen den 21 april klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lasarettsboulevarden 6. Bengan kommer att underhålla oss med sång och musik och som vanligt bjuder köket på en god fika. Anmäl deltagande senast torsdag den 14 april till Anita Svensson på telefonen 044 533 09. När Anita är förhindrad att svara går det bra att anmäla sig på telefonsvararen eller lämna namn och telefonnummer så ringer hon upp. Om du behöver ledsagare eller specialkost ange det vid anmälan. Varmt välkomna! SRF Kristianstad-Bromölla välkomnar också till en visning av nya hjälpmedel. Polarprint kommer till föreningen för att visa nyheter inom både förstorings- och punkthjälpmedel samt taltidningsspelare och en GPS-produkt. Detta torsdag den 12 maj mellan klockan 14 och 16.30. I Östermalmskyrkan alltså på adressen Lasarettsboulevarden 6 i Kristianstad. Polarprint bjuder på fika och anmäl dig senast torsdag den 5 maj till Knut på telefon 070 387 34 37 eller mejla knut.torstensson med ett th och ett dubbel-s snabbelatelia.com. Välkommen! SRF Lundabygden börjar med att meddela att en aktivitet blivit inställd. Det är kulturaftonen den 20 april med temat Resan till Auschwitz som ställs in på grund av för lågt deltagarantal. SRF Lundabygden bjuder sedan in till seniorshoppen den 22 april. Våren är här och nu får du möjligheten att fräscha upp din garderob med det senaste vår- och sommarmodet. Carita kommer till föreningslokalen och visar upp det. Och du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro och samtidigt få Caritas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. Hon finns på plats från klockan 11. Då får du möjlighet att prova och shoppa loss och när du gjort det så bjuds du på en härlig sallad och det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som värdinna. Hon kan nås på 070 640 11 23. Anmäl dig till kansliet på 046 211 06 74 och din anmälan behöver vi ha senast den 11 april. Deltagaravgiften är 50 kronor som du enklast betalar in på vårt bankgiro nummer 506-9992. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö Svedala hälsar välkomna till dagverksamheten. Måndag den 11 april klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 12 klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi serveras kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala säger också hej alla skaldjursälskare. Nu slår vi upp portarna för en rejäl räkfrossa. fredag den 29 april klockan 18. Som vanligt är det i föreningslokalen på Wendelsfridsgatan 13 i Malmö. Du äter så mycket räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också. Som bröd, smör, dipsås och majonnäs. Och kanske något mer som passar till. Alkoholhaltiga drycker kommer finnas till självkostnadspris. Liksom alkoholfri öl, vatten och lättöl ingår. För det här kalaset betalar du som medlem i föreningen 75 kronor. Och icke-medlemmar 100 kronor. Betalningen sker kontant på plats eller med Swish till nummer 123-077-8050. Anmäl dig till kansliet på 040-25-0540 eller info@srfmalmo.se senast måndag den 25 april. Glöm inte att vid anmälan meddela om allergier. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i Glada Skaldjursvänners lag. SRF Ringsjöbygden hälsar alla medlemmar välkomna till vårens aktiviteter. Den 19 april klockan 16 träffas vi på Karidal i Eslöv. Då bjuder Lars Linder, känd från bland annat Eslövsrevyn, på allsång. Vi hoppas på en kul och glad eftermiddag. Anmäler hit till Birgitta senast den 11 april. Den 24 maj klockan 16 träffas vi på Karidal. Även då blir det underhållning, sång och musik av Ingrid Lundqvist. Anmäler till Birgitta senast 17 maj. Hon har telefonnummer 0413 54 13 33 eller mobil 070 550 32 61. Styrelsen planerar också för vårt 50-årsfirande och det blir på Medborgarhuset i Eslöv. Vi återkommer med tid och datum och underhållare. Så har vi ett referat från SRF Kristianstad Bromölla. Tänk vad tiden går. Tyckte nyss att det var jul och nu har nästan ett kvartal gått av 2022. Avslutande aktiviteter i fjol. Gåsamiddag och julfest avnjöt vi i ny lokal med ny krögare. Rickard i Fjäkinge scoutstuga bjöd oss på det bästa av måltider. I år började vi som vanligt med Knutsfest i Östermalmskyrkan. Hela 41 deltagare kom för att dela måltiden och bli underhållna av Conny Nilsson. Vars musik väckte mycket glädje och nostalgi. Februariträffen gav oss underhållning av annorlunda slag. 37 medlemmar lyssnade till Kerstin Wendt-Sloven som berättade mer eller mindre rysliga skrönor från förr i tiden. Bland annat historien om troll i Ljungbyhorn och pipa. Den 12 mars avhöll vi vårt årsmöte. Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstad, tog klubban och skötte den rollen raskt och bra. Han berättade också om en del i sitt arbete i kommunen, vilket gav en intressant inblick. Ordföranden Knut Torstensson, viceordförande Torbjörn Sjören, sekreterare Anita Pålsson, kassör Agneta Nilsson omvaldes alla på sina poster. Emellertid hade Kristina Bondesson avsagt sig sin plats i styrelsen, varför Anita Svensson valdes in i hennes ställe. Kristina avtackades som sig bör och sa att hon varit med så länge, så hon tyckte det var lämpligt att sluta i styrelsen. Hon ville dock gärna vara med vid kamratträffarna och hoppades att medlemmarna någon gång ringde till henne, även om hon slutat ta emot anmälningarna till våra aktiviteter. Efter årsmötet avnjöt vi en måltid med kycklingfilé, potatisgratäng med tillbehör. Alla njöt av maten och avslutade det hela med en kopp kaffe med kaka. Undertecknat Agneta Nilsson. Så avrundar vi med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I Torekov har ett bygge börjat vid Storgatan som stängt regionbuss 505 och 523s hållplats Torekov kyrka i bägge riktningar och tills vidare. Närmsta alternativ är Torekov busstation på Ljungmansgatan cirka 230 meter åt sydväst. Hållplatsen Skurup station läge A har stängt för ombyggnad. Regionbussarna 305 och 309 liksom anropsbussarna 1-5 stannar vid en tillfällig hållplats cirka 30 meter västerut. Den 22 april klockan 16 ska den vanliga vara öppen igen. I Västra Broby i Åstorps kommun börjar ett arbete på Brohagavägen som från måndag den 11 april till tisdag klockan 16 får buss 520 att ta en annan väg. Hållplatserna Nyvångs, Vedbergsgatan och Broby kyrkan stängs med hänvisning till hållplatsen Checkpoint på Turistgatan en bra bit åt nordost. och stänger ju också hållplatsen Vägkorsningen med hållplatsen Ekebro som ersättning, cirka 1,8 kilometer söderut på Ekebrovägen. I Ystad stängde i måndags ett vägarbete av en del av Kommendörsgatan och ettan stadsbuss mot Västra Sjöstan får ta en annan väg fram till den 14 april klockan 16. Hållplatsen Gustavsgatan läge A är stängd med hänvisning till Erik Dahlbergsgatan läge A. Cirka 300 meter bakåt bussens färdriktning på Malmövägen. Hållplatsen Abrahamslund A ersätts av läge B av samma hållplats som ligger på andra sidan gatan 100 meter österut. Och samma sak med Radagatans läge A. Här finns läge B 70 meter österut på andra sidan samma gata. Och Edvinshems skolan läge A med läge B tvärs över gatan 100 meter österut. Och stängde också hållplatsen Sjögången läge B med hållplatsen Mjölnaregatan som närmsta alternativ. Den ligger 350 meter åt sydväst och på Edvinshemsvägen. I Malmö har stadsbuss 2 och 3 sen i måndags fått ta en nordligare väg i Västra hamnen. Och fram till den 14 april klockan 21 är hållplatserna Kockum fritid och Skeppsgatan stängda. Med hållplatsen Propellergatan på Stora Varvsgatan som alternativ. Tekniska museet läge D är stängd och ersätts av läge B som ligger 180 meter österut på Citadellsvägen. Och stoppen på hållplatsen Anna Linds plats sker nu 120 meter österut på Neptunegatan. Och i Landskrona drar ett arbete på Föreningsgatan ut på tiden och stadsbuss linje 1 fortsätter ta de vägar vi tidigare beskrivit. Hållplatserna Brocksgatan, Bredgatan, Hantverksgatan och Hyllingegatan ska nu vara stängda till den 30 april klockan 16. Hållplatserna Teatern, Infarten och Landskrona station läge C ersätter tills dess. Och det var hela Skånes taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer nästa torsdag som är skärtorsdag den 14 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!